Varje onsdag är det läsedag. Esme lyssnar riktigt bra. Barnen läser sagor en och två. Svåra ord det lär sig att förstå. Ibland är texten svår att förstå. Esme hjälper nog då och då. Då går allting riktigt, riktigt bra. Och då är de alla riktigt glad. Barnen pajar Esmes mjuka päls. Esme spinner som ett tåg på räls. Kurr, 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 säger Esme nu. Nästa onsdag träffas vi i jul. Kurr, kurr, kurr.
Tack för den. Margareta Maggi Gripenberg, alltså Esmes mamma, eller matte ska vi säga. Den här heter Esme Leskatt. Och det är Esme, din katt faktiskt. Jag undrar om hon är Finlands första och enda läskatt.
Det kan vara, det vet jag faktiskt inte.
Men jag har blivit vana med läshundar.
Läshund, och det har vi haft i Hange förut. Fly var ju förr. Men Fly är borta nu. Och så blev jag tillfrågad här av bibliotekarierna Milla Kuronen. Att hur skulle det vara om Esme skulle komma? Och det skulle vara en katt istället. Och då svarade jag att, no jo, att varför inte?
Esme är ju alltså en som är van att vara ute på stan och bland folk. Hon är ju till exempel kyrkkatt också.
No, det är hon också. Monica Kleve sa en gång med att kan du inte ta Esme med i kyrkan? Och då sa jag att men kan man ju ta en katt i kyrkan, att någon kan ju tycka att det inte är passande. Men Monica sa att kyrkan är så stor att hon ryms nog. Så Esme har varit med på nattvard och alltihopa, det har gått jättebra.
Men det här med att vara läskatt, det kräver ju lite mera. Vad har Esme själv sagt om de här onsdagskvällarna med barnen?
Nå, egentligen ju ingenting, men hon är ju väldigt fogande. Så hon förstår ju inte när jag sätter selen på henne och vi vandrar iväg till biblioteket. Så, och varför hon ska ligga på dynan. Hon ligger på en dyna med en rosa filt med svarta tassmärken. Och barnen kommer sen och läsa 15 minuter för henne en i gången.
Det här är ju nog ett uppdrag och en uppgift som passar både svarta så heter fina katten Esme, som är faktiskt ganska världskänd i Hangö nu för tiden, i och med att det finns mycket på sociala medier. Det finns böcker där Esme är huvudperson och en ny sådan bok är också på kommande. Och så finns det ju då Maggis alla tavlor där Esme är med nästan på varenda en.
Hon finns på varenda en. För fast Esme är kyrkkatt och nu är hon Hanges läsekatt, så är hon min symbol i mina tavlor. Så hon finns alltid någonstans. Och det har varit jätteroligt och positivt för att barnen älskar att söka henne. Men det är inte bara barnen utan det är också vuxna och till och med pensionärer. Var är hon? Och de går runt och tittar.
Margareta Maggi Gripenberg, vi träffas alltså här i övre våningen i bibliotekets galleri och det är här som du ställer ut dina nyaste, senaste tavlor. Hur många har du fått ihop den här gången?
Den här gången är det 33 stycken, så det är ganska många. Jag har varit ganska flitig det här året. Jag har målat 25 tavlor och 7 i fjol, så desto äldre finns här inte.
Hör du, det är ju nästan en tavla i veckan?
Ungefär, jo, om man tänker. Men det är så jätteroligt. Och det är nog av min pappa som intresse har vuxit, som det har kommit.
Vi ska tala mer om det, din bakgrund som dotter till en konstnär i Hangö, Joe Gripenberg, konstnär på heltid kan man nog säga att han var. Men det här praktiska, innan vi börjar titta lite på tavlorna här. Det här praktiska, jag tror att det är ganska få som kommer till en utställning som vet hur mycket mankemang och jobb och slit det är innan man har den där bilden som en tavla som går att hänga upp eller hur?
No, absolut. Jo, och det är ju sånt, det arbete som ju inte syns. De ser ju bara det färdiga verket här. Att först liksom själva duken som man ska måla på måste man ju skaffa. Och färgerna. Och sen när man nu äntligen har då hittat på vad man ska måla och måla tavlan och den är färdig, så jag brukar alltid sen sätta såna här kilar bakom för det spänner duken. Det har jag nu lärt av min pappa. Så jag är alltid noga med det. Sen har jag alltid en informationslapp bakom varje tavla som jag berättar då att vad tavlan heter, när den är målad, storleken på den, tekniken och stilen. Och jag målar med en naivistisk stil. Och sen mitt namn då förstås. Och sen är det ju ännu ramen. Och jag vet att det är många som inte vill ha några ramar. Men jag tycker att det ser snyggt ut med en liten list.
Absolut.
Det ramar in verket tycker jag på ett helt annat sätt.
Vi kan ju säga att allihop här just har den här lilla vita listen. Mm. Det är väldigt enhetligt. Mm. Ja, man skulle nästan vara lite snickare samtidigt.
Ja, vet du, jag sågar och jag spikar och jag sandpapprar själv och jag målar också. För jag hamnar ju och målar där vad jag har sågat så blir det ju trä och så vidare. Så att, men jag har alltid sågat och snickrat. Jag har lagat pussel också när jag jobbar på daghemmet. Så vet du, sågar i sina faner med lövsåg. Så jag är nu ganska van.
Hör du det där, hur ska man titulera Maggie Gripenberg idag?
Ja, bara med Maggie.
Jag tänker så här, jag menar du målar, men kallar du dig för amatörkonstnär eller?
No, nu för tiden kanske jag är konstnär. Jag är ganska mångsidig.
Illustratör kanske man också kan säga.
Det kanske också, jo. Och författare.
Precis. Mm. Och det är ju det som är lite extra faktiskt, att du skriver barnböcker, mm-hmm. Den tredje kommer nu. Den heter Maggie och Esme på havet, tror jag.
Katten Esmeralda och Maggie på havet i Hang.
Så heter den, ja. Och så är du liksom egen illustratör, du behöver inte anlita någon.
Nej, absolut inte. Det är ju det som är det roliga. För när jag älskar att måla och rita och teckna, så jag målar mina bilder själv och skriver texten till själv.
I vilken ordning gör du det?
Jag har gjort det i olika ordningar. Min första utställning så då målade jag alla tavlorna själv först. Och sen skrev jag texten efter det. Då hittade jag på. Men nu så gjorde jag inte på det viset. Utan nu skrev jag texten först. Och så målade jag bilderna efteråt. Det var lite kanske lättare. På något vis.
Ja, jag kan förstå.
Jo.
Vad händer det ute på havet? Kan du avslöja lite om boken?
Jo, det kan jag visserligen. Ja, det börjar så att vi står på balkongen och tittar att det är fint väder och solen lyser. Och så bestämmer jag att vi ska fara ut på havet. Och så packar jag allting på cykeln och lyfter Esme i korgen. Och så går vi Barngatan fram och Berggatan. Och där är barnen på sjöormen. Och Esme skulle vilja så gärna leka med dem. Men nu ska vi på sjön så det går inte nu och det där att senare sen. Kommer vi till hamnen, till Östra hamnen och där är vår båt som heter ju Esmeralda förstås. Och så packar vi allt och flytvästarna på för det ska man ju ha när man far på havet. Och så far vi ut från Östra hamnen och så ser vi stranden där, restaurangen och Drottningberg. Och solen lyser och måsarna skriar. Och så far vi längre och längre och så kommer vi ända till Gustavsvärn, där fyren är. Och där börjar vi mäta med våra guldspön. Och Esme får ju fisk förstås, napp. Jag får ingenting. Men så måste vi plötsligt se vi en stort fartyg som kommer. Så vi måste snabbt fara åt sidan att vi inte blir i svallvågorna. Och så far vi lite vidare och så kommer vi till Rågskär. Och där tar vi land. Och när vi tar i land så packar vi först alla sakerna, bär alla sakerna upp på land. Och så reser vi tältet. Och så lagar jag fisksoppa där och vi äter Esme och jag simmar. Esme vill inte simma så hon sitter och tittar. Men sen blir det ju kväll och vi grillar korv och så vidare. Och sen så sover vi i tältet. Och så blir det en ryslig storm. Och det börjar blåsa alldeles förskräckligt. Och det där. Och Men vi hade ju tryggt och bra i tältet. Men på morgon sen när jag drar upp dragkedjan och tittar ut, så vet du vad som har hänt. Båten är borta. Vad ska vi göra? Och telefon på landningen är slut. Hur ska vi slippa från holmen? Men allting löser sig. Så den som nu vill skaffa boken får läsa. Så jag berättar inte, men allt slutar jättebra.
Vet du vad, Maggie, det är jätteroligt att träffa dig, för jag får för mig att jag är tillbaka någonstans i Bantregårdstider. Jag menar, du sjunger sången som du just har skrivit, Esme Leskat, och du läser sagan bara från huvudet, din senaste bok.
Mm, det kan jag ju utan till, nu kan jag alla mina sagor utan till, så jag har berättat dem så många gånger så jag behöver inte någon bok till det.
Och hela stämningen är ju som att Maggie sitter och läser för en hop med småbarn.
Mm. Jo, jag har ju läst jättemycket. Jag älskar att läsa själv. Jag har läst ända sedan liten. Och jag har någon gång varit också här på biblioteket och läst. Men det är väldigt många år sedan. Då bodde jag på Boulevarden 7 här med mina föräldrar, så då läste jag. Men
då var du ju mitt uppe också i din yrkeskarriär. No. Där du antagligen har läst ganska mycket också.
Tusentals sagor.
Förstås, som barnträdgårdslärare under många år. Och du, vad gillar, om vi tar av de vuxna, både texterna som du gör och de här historierna, men också tavlorna som nu hänger här i bibliotekets galleri. Vad gillar vuxna?
Det beror lite på åldern. Att en del tycker ju om landskap som jag har målat. Du ser Hange kyrka där som jag har målat uppifrån. Så det är en sån speciell vinkel. Igår var det en som tyckte att jag hade fångat havet så bra. Just det där att det är så underbart vackert, den där blåa färgen.
Här är ju alla symboler för Hange kyrkan, nämner du. Sen är det då badhyttar.
Regattastranden.
Ja, precis. Och också
är det
fåglarna.
Kasinostranden.
Ja, med de här färggranna hyttarna. Och så kommer vi ner till Gunnarstrand.
Ja.
Fiskebodar.
Och där ser du, där är Fabriksudden. Och sen har jag farit i Tvärminne. Så det är en gammal gistenbrygga som jag har målat. Sen är det lite fantasi, den där solnedgången där. Och sen har vi Fyra vindarna. Där bakom Gunn som står.
Ja.
Och så är det
en besökare här faktiskt.
En besökare och hennes man Stig. Och han är också konstnär förresten. Så att han kommer att titta nu på mina tavlor.
Bra.
Och där borta också bakom Gunn så ser du naivistiska tavlor. Där är Sandra, veterinärens mottagning här i Hange. Hon har kött om Esme faktiskt när Esme var sjuk.
Ja, och hela gatan är full av både hundar och katter på väg.
Duktig. Hon sköter om alla djur här. Så. Mm. Så.
Ja, du har ju de här centrumbilderna. Mm. Och jag måste ju säga, min favorit som du också la ut på Facebook, det är ju förstås matrobotarna som är på väg över viadukten i Hange från ena till andra sidan så att säga. Nå, Esme, hon sitter ju och åker naturligtvis.
Hon åker snålskjuts där och vinkar och ser glad och mallig ut där. Och där vinkar någon gubbe åt henne också. Och det är jag som går där med den där rosa skjortan. Monica Kleve, vår kyrkoherde, har köpt den tavlan.
Wow.
Mm, så den far dit.
Hon hann före mig då.
Hon hann före dig.
Ja, den är nog bra. Det är det som är det roliga, Maggie, att det är ju inte bara nu för barnen och det här med läskatten. Utan det är faktiskt också för oss vuxna, speciellt om man har lite sinne för humor.
No, det är det. Och den här utställningen har jag faktiskt döpt i granna färger och humor. För jag tycker nu har vi november, alla löv har ju fallit ner. Det är grått och trist och regnar. Igår var det ju alldeles hemskt. Idag är det lite bättre. Det är lite kallare också, det märkte jag. Så att jag tycker vi behöver färg den här tiden, men nog också annars. Och humor, det behöver vi ju alltid. För det är ju roligt att skoja. Jag tycker att mysten om att skoja. Jag är sån som vill skoja med folk.
Ja. Men hur kom du på det här med matrobotarna som ju har varit lite omtalade i Västnyland på olika håll?
Nå, vet du, när de kom emot mig, och de ser ju så roliga ut när de blinkar med sina lampor. Och sen pratar de ju. Att kör de fel om man hjälper så ser de kitos.
Ja.
Och jag tycker det är så gulligt. Så när jag träffar dem på Bangatan till exempel, när jag går hem där var jag bor, så brukar jag säga, hej hej vännen, vart är du på väg? Så jag pratar alltid med dem.
Vet du, jag tror inte att du är den enda, för det är många som ser dem som på något sätt förmänskliga dem. Mm. Mycket bra är det att ta fram en sån...
Jag kan ju tro att man är helt tokig att
nej, det tror jag
med
inte.
Roboten. Men jag kan inte rå för det, för jag tycker att de är så gulliga.
Ja. Men sen barnen då, vad gillar de? Är det de här alla tavlorna med
jo,
Esme?
Nu som... skulle jag säga det ju. Och nu har de ju tittat på julgubben också där. Men sen det här med Esme och rymden här, rymdens under.
Ja.
Och där som hon ligger i hängmatta med alla fiskar.
Ja, med fiskar som hänger ovanför i ett snöre. Ja.
Och blomkatterna har de tyckt ju mycket om.
Aha, just
sen
det.
Sen hoppas jag att vi tittar på den här talan med julihange. För där är ju väldigt mycket. Där har jag målat allt som händer under julen. Så,
det ser ut som en ganska klassisk julkalender.
Hör du, Stefan Randström var hit. Som har det här projektet Hurja Hange. Och han blev så begeistrad och han sa att vi måste göra någonting. Det skulle kunna bli Hanges julkalender nästa år.
Absolut, det är det man
ger. Det är en kostnadsfråga, så jag vet inte hur jag själv klarar av det. Men om man får lite hjälp eller sådär. Så
låt Hurja Hange ta hand om det där.
Ja, Stefan kan få ta hand om det.
Berätta lite mer om blomkatter. Vi går lite närmare och tittar här. Eftersom lyssnarna inte kan se det. Men beskriv, alltså katten... är ju med kroppen där, men det är bara kinderna som är så att säga kattpäls och så ögonen. Resten är blommor.
Resten är blommor. Jag fick bara en sådan idé att täcka. Och det har varit väldigt omtyckta de där. Och faktiskt från min förra utställning så sålde jag alla blomkatter som jag hade. Jag hade 3. Och då önskade de att måla, att kan du inte måla mera? Och nu har jag ändå målat sen så jag hoppas att någon vill ha dem.
Ja. Hör du, jag bad dig också välja lite musik så får vi också det in här. Mm. Och du väljer Nana Mouskouri. Mm. Berätta varför.
Jag tycker så om den för den handlar om en konstnär och hans dotter. Och det är ju precis det som jag är. Jag älskar min pappa Joe. Han betydde väldigt mycket. Jag går så som pappa säger en del. Jag har samma gångstil. Och jag hatar rödbetor. Och det hatar pappa också.
Det är ju bra.
Och den här konstnärliga ådran, om jag nu har en sån, så det har jag nog fått av pappa. Åtminstone intresse för att måla. För jag har ju sett honom måla sedan jag kunde gå.
Jag är lite nyfiken på faktiskt i en småstad vi ska säga när du har varit ung, 60-70-tal, hur man har förhållit sig till en konstnär och hur familjen förhöll sig till att inte ha en 8-4 pappa utan en fri konstnär, Joe Gripenberg. Vi ska tala mer om det men vi ska lyssna på Nana Mouskouri. Only love can make a memory. Only love can make a moment last. You were there, and all the world was young, and all its songs unsung, and I remember you then when love was long, all you were living for, and how you gave to me. Only then I felt my heart was free. I was part of you, and you were all of me. Warm were the days and the nights of those years. Oh, Jo, Margareta Maggi Gripenberg, berätta om din bakgrund här i Hange.
No, vi flyttade hit 67 och då kom vi från Helsingfors. Men före det så bodde vi i Hyvinge. Och no, pappa Joe var född i Åbo. Pappa var född den 21 januari 1921. Och han hade en äldre bror som hette Jörn och så flyttade de till Hyvinge. Men min farfar dog när pappa var bara 2 år. Så farmo blev alena med pojkarna. Och så blev det ju krig och Jörn stupade vid fronten. Så då blev ju farmor och pappa Joe då alena. Och då var ju pappa så stor redan eller gammal så att han slapp till hemfronten och han kom till Hange. Det var hans första kontakt med Hange. Och här träffade han då mamma och blev kär i mamma. Och så gifte de sig 11 februari 1945 i kyrkan. Och då var det den här tegelkyrkan.
Ja, och sen kom du och sen, en bror, eller hur?
Jo, min bror är född 48 här i Hange. Och jag är född 51, men när vi bodde i Hyvinge då så det fanns inte BB. Så jag är född på kvinnokliniken. Så jag är stadinfri då egentligen.
Du är det. Fast hangeborna tycker att Maggi nog är hangebo ut i fingerspetsarna. Mm. Hörde, men sen kom du in i barnbranschen. Så där yrkesmässigt.
Jo, det gjorde jag. Att jag, jag gick ju i skolan här efter att du flyttade hit då. Och det måste jag säga ännu om pappa, det glömde jag bort, att pappa grundade Hyvinkään taiteilijaseura när vi bodde där. Han målade ju flitigt då. Och sen när vi kom till Hange då, så var han med och grundade Hange bildkonstnärer. Och han blev ju sen sedermera också hedersmedlem. Och det där. Och pappa dog 89 i en hjärtinfarkt. Men, och jag målade ju inte då, att det kom ju efteråt sen det där måleriet för mig.
Men du måste ju ha levt med det där.
Jag har levt med det och sitt ju honom och måla. Och han hade ju aldrig någon ateljé så vi sov i samma rum som han målade, så vet du, terpentinlukten stod högt i tak.
Jag kan tänka mig.
Men det är bara härligt. Det är så fina minnen.
No, men hur var det att, jag menar, han skulle ju då i alla fall, han hade familj och man skulle leva på hans tavlor.
Man skulle leva på hans tavlor. Pappa sålde ganska bra. Han har alltid fått ganska bra kritik. Och han var ju mångsidig. Han gjorde ju, han målade mest i olja och ganska stora tavlor. Men han målade också, vad heter det, akvareller, och han gjorde också grafik. Och det där, och nu hade han ju utställningar, inte bara i Hangö, utan i Eknäs, Karis, Helsingfors, Hyvinge, Riihimäki och så vidare, och i Tyskland och så vidare. Så att, och utan hans talo finns nog i många, många Hangöhem.
Betraktades ni som en lite speciell familj?
Nå, kanske att det var lite speciellt, jo. Det kan nog hända, och det där. Jo, det är ju inte alla det som har en pappa. Men pappa var ju lärare i Arbis, i Svenska och Finska Arbetarinstitutet. Så undervisade han i teckning och målning i lite över 10 år. Men sen fick pappa en högersidig förlamning. Och det var ju en stor sorg för en konstnär. Och då kunde han inte mera måla. Han behövde ju hjälp att röra sig också och så vidare. Så att det där, att, sen var det Esko Sihtola, som också var en känd konstnär i Hangö, som blev lärare i Arbis efter pappa.
Mm. Men du kom in som sagt i barnbranschen. Du blev barnskötare och sen barnträdgårdslärare.
Jo, det var, jag blev sökt till Töle barnavårdsskola och kom in, och så blev jag färdig barnskötare julen 72. Och så jobbade jag lite emellan. Jag jobbade en sommar på folkhälsan med specialbarn och handikappade barn. Det var väldigt intressant. Och sen jobbade jag en vinter, så vakade jag på Eknäs, den här barnavdelningen på sjukhuset. Och sen en sommar jobbade jag på Eknäs BB. Så jag har varit med om många förlossningar. Och då väcktes intresse, för då tänkte jag att jag utbildade mig till sjukskötare. Och sen till barnmorska. Jag är ganska lugn av mig, och jag är inte heller, jag har inte obehag att titta på blod och sår och sånt. Så att det går helt bra.
Men det blev barnträdgårdslärare istället?
Jo, ser du, det kreativa tog över, och det var ju bara ett vikariat där på BB. Så jag jobbade 1 år på Åsebo daghem i Eknäs. Och så byggde skogshyllan här i Hangö. Och så sa Göran Sandholm, som var socialdirektör, att kan du inte komma till Hangö och jobba på, som barnträdgårdslärare på Halmstadsgården? Men jag sa att jag är ju ingen barnträdgårdslärare. Jo, men du kan nog det där. Och jag litar på det, så jag for dit, och det var nog det allra bästa. För det var ju väldigt bra praktik för mig. Och så var det en annons i Husis att man fick söka då till barnträdgårdslärarinstitutet. Det gjorde jag. Och var upp och testade, 2 dagars testa, klara testerna, och så kom jag in. Och jag har inte en enda dag ångrade det, för det var nog det allra bästa som jag gjorde. Jag älskar mitt arbete.
Och sen när du har blivit pensionär, så har du ju i princip fortsatt ganska mycket med samma sak. Det vill säga att underhålla och umgås med barn.
Jo, visst. Och nu när vi har det här med läsekatten, så där får jag ju träffa barn igen. För jag är inte gift och jag har inte egna barn, så är jag ju alena med Esme där. Men hon är nu mitt, jag är lite speciell, så du. Jag har haft hundar också. Jag har haft 3 hundar. Så jag brukar säga att jag har barn med 4 fötter.
Jo.
Det är mina barn.
Det är bra. Vet du vad, jag tänkte just fråga det. När hela ditt liv egentligen, så har du umgåtts med andras barn. Mm. Men du har aldrig fått egna barn. Hur har du förhållit dig till det?
Visst har du varit en sorg på ett sätt. Att jag inte hittade den rätta. Men kanske jag har varit lite för kräsen. Jag vet nog att det finns sådana som har gillat mig. Jag skulle kanske ha, men det är väl jag som har varit lite roddig.
Antagligen.
Jo, så att det inte nu blev på det sättet. Men jag har ju haft 100-tals barn i mina. Så jag har kunnat ge den kärleken åt dem som inte jag har kunnat ge åt mina egna barn. Men min storebror, Henrik, han finns nu inte mer, han är också i himlen. Men han har 4 barn, egna barn. Och skulle Henrik leva nu, så skulle han ha 6 barnbarn. Så jag har ju dem. De bor bara alla i Helsingfors. Men jag träffar ju dem alltid nu och då, så att det är ju bra. Så jag är nog fastare och jag är godmor åt många.
Det låter bra. Barnen har funnits hela vägen, ja, i ditt nog. Liv.
Absolut.
Nu ska vi också ta in en barnsång som du väljer.
Nå, det är nog Idas sommarsång. Den har jag sjungit alla år som jag har jobbat. Jag tycker så. Den måste bara finnas.
Den kommer här, mitt i mörka november. Åh, vad det passar bra. Lika bra som jag gillar rubriken för din utställning här på Hangö bibliotek just nu, som är öppen hela månaden ut ungefär.
Jo, ända till 29 november.
Det vill säga glada färger och humor.
Var
det så?
Humor, så är det.
Det är bra. Tusen tack till dig.
Tack. Tack själv. Det här var roligt.
Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart på sommaren och gör lite somrigt. Då kommer blommorna snart. Jag gör så att blommorna blommar. Jag gör hela kohagen grön. Och nu så har sommaren kommit, för jag har just tagit bort snön. Fulla med sommar och bena blir full.